Det är av nåd vi är räddade. En enkel mening att säga. En stor sanning att leva i. Låt oss läsa från Efesierbrevet där den här meningen ingår. Efesierbrevet kapitel 2 från vers 4. Men vår Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss så mycket att han gjorde oss levande tillsammans med Kristus trots att vi var döda genom våra överträdelser. Det är av nåd som ni är räddade. Han har uppväckt oss med honom och gett oss en plats i himlen i Kristus Jesus för att i kommande tidsåldrar visa sin överväldigande rika nåd i godheten mot oss i Kristus Jesus. Ni är alltså räddade av nåd genom tron, inte av er själva, utan det är en gåva från Gud. Inte på grund av gärningar, och därför kan heller ingen skryta. Vi är hans verk, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud från början planerade att vi skulle göra. Amen. Låt oss be. Herre, tack för ditt ord. Tack för de sanningar som finns där och som vi får ta del av. Och nu ber jag dig Gud att den här söndagen ska vi få påminnas om och få förstå lite mer om vad din nåd är, Herre. Tack Gud för att du tog steget. Och jag ber att du nu också ska ta steget i oss, för oss den här söndagen. Att vi får drabbas igen, eller för första gången, av din kärlek, av din nåd. Så som den är given till oss, Herre. Amen. Amen. En sak som slår mig när jag läser den här texten är att Paulus som skriver det här brevet till de kristna i Efesos, han använder väldigt starka uttryck. Han skriver, det är Gud som är rik på barmhärtighet. Och han gör oss levande trots att vi var döda. Det är ju om något ett starkt uttryck, eller hur? Ni var döda, skriver Paulus. Jesus, vet vi, han dog men han fick liv igen. Och vi är döda genom våra överträdelser, genom vår synd, skriver Paulus. Men vi har också fått liv. Det är av nåd som ni är räddade. Guds nåd, hans rika barmhärtighet, hans stora kärlek. Alltså nåd, det kan ju definieras på massa olika sätt, tänker jag. Och det kräver många predikningar för att förklara hela konceptet nåd. Allt vad det innebär. Det är därför jag pratar om det så ofta, tror jag. Eller så är det både därför och för att jag älskar det. Men jag tänker att jag gav mig på ett försök. Jag tänkte att jag skrev en liten mening här. Ett sätt att försöka förklara en innebörd av nåden är, och det har jag också på en bild här, är så här. Att Gud valde i sin stora kärlek och barmhärtighet mot oss som är på väg att gå förlorade att dö för oss medan vi fortfarande var vända bort från honom. Gud valde i sin stora kärlek och barmhärtighet mot oss som är på väg att gå förlorade att dö för oss medan vi fortfarande var vända bort från honom. Det kan man säga är nåd. Det är inte allt vad nåden är. Det är inte allt vad den innebär, men det är ett försök att sammanfatta, förklara att det är Jesus. Det var Gud genom Jesus har gjort för dig, det är nåd. Det är inte vad du själv gör, utan det är möjligt för dig att ta emot bara genom att ta emot. Men det finns också en möjlighet för dig att leva i nåden, att få del av den så att den räcker för hela ditt liv, ända in i evigheten. För nåden ger oss räddningen. Det är av nåd ni är räddade. Räddningen kostar dig ingenting. Ibland säger vi att det är gratis. Nåden är gratis för dig att ta emot. Det finns inga dolda avgifter. Det är inte du som är produkten, som man säger. Om det är gratis på nätet, då är det förmodligen du som är produkten, brukar man säga. Så är det inte med nåden, utan nåden är gratis. Den är inte dolt bakom ett budskap som folk vill kränga på dig, utan det är en räddning, en nåd fri och förintet. Och jag tänker så här, om du tillhör kategorin människor som läser det här stycket vi just läste, och så fastnar du vid den sista meningen som handlar om att Gud har förberett goda gärningar för oss, och så läser du det och tänker, oh, vilken press jag måste leva i att göra goda gärningar. Jag måste leva ett perfekt liv. Jag måste prestera någonting. Jag måste ha en stark tro om mitt liv ska vara. Och så blir det liksom, oh. Då har du läst den här texten på fel sätt. Förlåt om jag är väldigt rak nu. Men då har du missuppfattat något. Den här texten handlar inte om gärningar. Den här texten handlar om Guds nåd. Mysteriet och det fantastiska är att vi är räddade av nåd. Helt genom Jesus. Men du kan också hamna på andra sidan och läsa det här stycket och tänka, aha, Gud har gjort allt, Jesus har gjort allt. Då kan jag ju bara luta mig tillbaka. Jag kan göra vad jag vill. Skit i allt. Gud har gett mig nåden. Det går att hamna där. Men då tror jag också man har missuppfattat något. Därför att det här handlar inte om billig nåd. Även om den är gratis för dig att ta emot. Det fanns en tysk präst som dödades i ett koncentrationsläger under andra världskriget. Han har skrivit en bok som heter Efterföljelse. Och i den boken så skriver han om billig nåd och dyr nåd, som han kallar det. Den här prästen hette Dietrich Bonhoeffer. Och han skriver så här, jag har ett citat från honom här också. Att billig nåd är rättfärdiggörelse av synden, inte av syndaren. Eftersom nåden ändå uträttar allt, kan allt fortsätta som förut. Billig nåd är nåd utan efterföljelse. Nåd utan korset. Nåd utan den levande Jesus Kristus, han som blev människa. Slutcitat. Nåden är inte billig. Framför allt så har den kostat Jesus allt. Han led. Han dog, på riktigt dog, för att du och jag ska få ta emot nåden. Den är gratis för dig, men den har kostat något för honom. Och inte bara något, utan väldigt mycket. Men Bonhoeffer, han fortsätter också med att prata om just efterföljelse. Att när du har fått ta emot nåden, du har fått ta emot räddningen, så finns det ett steg till för dig. Och det är ju att leva i nåden i efterföljelse av Jesus. Och det är den kostnad som det är för oss att leva med Jesus. Det är efterföljelsen. Jesus säger, kom till mig. Ta emot min nåd, ta emot räddningen, frälsningen, om du hellre vill använda det ordet. Den är fri för dig, du får det av mig. Det eviga livet är ditt. Men sen säger Jesus också, följ mig. Kom du och följ mig. Och Paulus, han uttrycker det liksom med de här orden, att de goda gärningarna följer på nåden. Alltså, det följer på räddningen att vi också får leva i de goda gärningarna. Det som Gud har förberett för dig och mig. Räddningen kostar inget. Nåden betalar allt. Jesus har betalat allt för din räddning. Men för din efterföljelse så finns det ett eget pris för dig att betala. Ett av de största priserna det innebär att betala, det är att hela tiden återvända till nåden. För om vi tror att vi, när vi följer Jesus, att allting bara går bra hela tiden, då misstar vi oss. Som sagt, nästan 30 års erfarenhet har jag själv av att följa Jesus. Kanske ta i lite grann här, jag var 6 år för 30 år sedan. Men någonstans där börjar jag väl tro på Jesus, tänker jag. Det händer mycket på vägen, mina vänner, som gör att man behöver nåden igen. Men för räddningen är det lugnt. Men för efterföljelsen behöver jag det hela tiden. Förstår ni? Är ni med vad jag tänker? Efterföljelsen innebär att jag behöver förstå att jag kan inte tolka den här texten som att jag kan bara strunta i allt och göra precis vad jag vill. För då sårar jag den som har gett mig nåden, som har gett mig räddningen. Det finns någonting i att följa Jesus här. Men jag vill verkligen påminna om att vi ska inte mixtra med ordningen. För av nåd är vi räddade. Det börjar alltid i nåden, i räddningen. Du har fått räddningen fritt. Det är inte efterföljelsen som ger räddningen. Glöm aldrig detta. Utan efterföljelsen kommer efter räddningen. Du har fått räddningen. Jag skulle vilja säga liksom att man, ja men, du har fått räddningen från ovan och därför så blir det liksom goda gärningar i ditt liv. Det är så jag tänker att Paulus menar. Vi kan inte skryta med någonting, skriver Paulus. Ingen av oss, alltså om det skulle handla om gärningar. Om det skulle handla om att räddningen kom av gärningar, då är det ju den som är duktigast av oss som kan liksom visa att åh, men kolla här på mig, jag kan det här. Jag har minsann förtjänat. För jag är så himla grym. Ingen kan skryta, säger Paulus. För det handlar inte om oss. Det handlar om honom. Och det här tycker jag är så fantastiskt vilsamt. Jag behöver inte titta på någon av er och tänka, den lever ju så bra liv. Och jag trycker ner mig själv. Eller hur? Alla ni lever säkert jättebra liv. Det är inte det jag menar, men jag tror ni förstår min poäng. Det enda vi kan skryta med är vad Jesus har gjort. Som någon tänker att vi som sitter i kyrkan, de tror att de är så duktiga. Nej, det tror vi inte. Vi tror att han är duktig. Vi är ingenting. Det är han. I texten i vers 6 så står det, vi kanske kan få på den igen här, Josefin. Från vers 6 här, det var en egen bild. Han har uppväckt oss med honom och gett oss en plats i himlen. I Kristus Jesus. För att i kommande tidsåldrar visa sin överväldigande rika nåd i godheten mot oss. I Kristus Jesus. Ni är alltså räddade av nåd genom tron. Inte av er själva. Utan det är en gåva från Gud. Inte på grund av gärningar. Och därför kan heller ingen skryta. Vi är hans verk, skapade i... Jag tror ni kan säga det här lite högre. Vi är hans verk, skapade i... Amen. Till goda gärningar som Gud från början planerade att vi skulle göra. Det är tre gånger här, väldigt tydligt, eller hur? Paulus upprepar att det är i och genom Kristus Jesus som vi har fått... Det är honom vi har blivit uppväckta genom. Som vi får livet genom. Det är honom vi får en plats i himlen hos genom. Wow! Eller hur? Han ska visa sin överväldigande nåd i godhet i Kristus. I alla tidsåldrar. Ända in på 2000-talet. Ja, faktiskt till och med framåt också. Vi är Guds verk, skapade i Kristus till att göra gott så som han gjorde gott. Underbart. Jag ville säga wow en gång till, men jag kände att det blir kanske för mycket wow här i kyrkan idag. I Apostlagärningarna kapitel 3 så kan vi läsa om hur Petrus och Johannes efter att ha blivit uppfyllda av den helige ande, det som vi firade liksom förra veckan, pingsten, vi pratade om det då, Apostlagärningarna kapitel 2. De fylldes av den helige ande, de började tala nya tungor, de blev frimodiga och gick ut och liksom började berätta. Och Petrus och Johannes, de är så uppfyllda och frimodiga. Och så går de och möter en man som är förlamad. Och så blir det väldigt tydligt i det mötet att den här mannen är inte förlamad längre. Det har hänt något. Han står upp. Och det är för att de har gett honom det som de har. Vilket är Gud. Jesus. Så de är väldigt tydliga där, Petrus. Det samlas folk, det händer någonting. Alla känner igen den här mannen. Det är något som har hänt med honom. Han står upp plötsligt. Vad är det som har hänt? Jo, det är Jesus som har kommit och helat honom, säger Petrus. Jesus som blev korsfäst men som uppstått igen. Och så kommer vi in i Apostlagärningarna 4. Och där läser vi om hur då överste prästerna ser till att Petrus och Johannes blir fängslade. För så här kan vi ju inte ha det, tycker de. Och dagen efter så samlas då stora rådet och frågar ut Petrus och Johannes. Och så ställer de den här frågan. Och jag tror inte de vet hur farlig och bra den här frågan är samtidigt. Men de frågar så här. Genom vilken kraft och i vems namn har ni gjort det här? Och de kanske tänker att de skulle svara. Ja, i Petrus och Johannes, för det är så vi heter. Men då svarar Petrus såklart. Det är Jesus. Det är honom som ni korsfäste, som fick liv igen. Han lever, vi har mött honom och vi har nu fått möta hans ande. Och så säger han i Apostlagärningarna kapitel 4 och vers 12. Räddningen finns inte hos någon annan. Och det finns inget annat namn bland människor under hela himlen som kan rädda oss. Och det här är Petrus som några dagar tidigare låste in sig för han var rädd för det här gänget. Nu står han inför dem och säger, det är bara Jesus. Och de rådet är så här, vad ska vi göra? Vi måste nog släppa dem. Men aja baja, berätta inte mer om Jesus nu, säger de. Vad svarar Petrus, tror ni? Jag måste berätta om Jesus. Varför? Jo, därför att räddningen finns inte hos någon annan. Och det finns inget annat namn bland människor under hela himlen som kan rädda oss. Så jag skulle säga att på Bibelns tid när Petrus och Paulus pratade om detta så var de väldigt tydliga med att räddningen finns bara hos Jesus. Det finns bara i det han redan har gjort. Och det är alltså av nåd för oss. Och i vår tid är det samma sak som gäller. I vår tid nu så finns det många som vill visa på andra vägar och man säger ibland att ja, men det finns många vägar till Jesus. Men det finns en väg till räddning och det är Jesus. Man kan hitta Jesus på många sätt, men det är genom Jesus det finns räddning för dig och mig. Och det är genom hans nåd, inte genom att du kan göra någonting för att komma dit. Och då skulle jag vilja bjuda in dig som är här idag. Du har chansen att idag få ta emot den här nåden. Och du kanske aldrig någonsin har fått uppleva den nåden. Då vill jag säga till dig, det är det bästa som finns. Det är det bästa som finns. Jag lovar dig, det finns minst 60 pers här inne som håller med mig om detta. Några fler faktiskt, tror jag. Men jag var lite försiktig och ödmjuk här nu. Det finns minst 60 personer som håller med mig om att det finns ingenting bättre än att få uppleva nåden, att få möta Guds ande i sig själv. Att få ta emot det som är nåd och räddning ifrån Gud. Det är det bästa som finns. Jag ser några som nickar faktiskt. Så jag tror att den här 60-siffran är nog ganska säker på. Men det har ingenting med dig att göra. Utan det har, eller vad du gör att göra. Utan det har med honom att göra. Du får ta emot detta genom tron, som Paulus skriver. Så får du ta emot räddningen. Det är 100% Jesus vad han har gjort. Och det är 100% genom hans nåd. Inte genom något vi själva kan göra. Räddad av nåd. Det är vad jag är. Räddad av nåd. Det är vad du är. Men det finns ju också detta fortsättningssteget. Att när du har fått ta emot räddningen ifrån Gud, så kan du också få, ja men du är inbjuden att leva ett liv i efterföljelse. Att följa Jesus. Och det kan se ut väldigt olika för dig. Vem är dig och vem är mig? För dig och för mig. Men att följa Jesus, att leva i det goda som Gud själv har förberett. Gör inte nåden billig genom att liksom leva och snylta på nåden. Jag har räddningen så jag kan leva hur som helst. Utan låt istället Gud få peka på saker i ditt liv. Det här kan du lämna. Och så kan du få leva i det här goda jag har förberett för dig istället. Det här är ett erbjudande. Men det är kostnaden. Att lämna bort vissa saker för att leva i det goda som han har. Om du väljer det, jag tror inte du kommer ångra dig. Jag känner att jag behöver välja det igen. Och igen. Och igen. Efter 30 år nästan så behöver jag lämna det ibland igen. Saker och ting. Men låt Gud visa för dig vad du ska lämna och gå in i istället. Vi ska nu fira nattvard tillsammans. Och när vi firar nattvard så är det egentligen, eller man kan säga så här, att en aspekt av att fira nattvard är att man får ta emot väldigt fysiskt, praktiskt, kroppsligt Guds nåd. Det är ett nådes verk, det är ett nådesverktyg, eller vad ska vi kalla det? Du får en liten oblat, ett litet bröd som är en symbol på vad Jesus har gjort för dig. Du får en liten bägare med alkoholfritt vin som är en liten symbol på vad Jesus har gjort för dig. På nåden som du har fått som ger dig räddning.